jag sa till, inte sa till Madeleine, utan jag skrev i mejl att jag kommer inte hålla mig till dagens textord. Friheten i Kristus är temat. Utan jag kommer att gå en helt annorlunda väg. Det blir reflektioner över en björk och en människa. Och nu studsar ni. Reflektioner över en björk och en människa. Ja, funderar ni vad det kan bli av det? Jag ska i alla fall läsa grundorden till predikan från Jeremia, det 17 kapitlet, där det står så här. Välsignad är den man och kvinna som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det är inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torrår. Upphör inte att bära frukt. Amen. Jag tror att ni tycker som jag. Det är någonting speciellt med träd. Tänk tanken fullt ut nu. Att det inte fanns några träd. Inte i Diö. Inte i Sverige. Inte någonstans i hela världen. Det fanns inga träd. Och för oss är det en omöjlighet att tänka bort det. I skapelsen början, om vi följer Bibelns skapelseberättelse, så står det att Gud lät alla slags träd växa upp ur marken. Sådana som är ljuvliga att se på och sådana som bär frukt. Björken bär inte frukt, men den är ljuvlig att se på. Och mitt i paradisets trädgård stod själva livets träd. Gud satte alltså trädet i centrum i skapelsen ifrån begynnelsen. Och det finns ju ett talesätt som ni nu har hört. Den som har planterat ett träd har inte levt förgäves. Jag är säker på att de flesta av oss som är här ikväll har planterat ett träd. Jag har under många år planterat träd i Israel och känner glädje över det. Och Luther han sa, om jag visste att Jesus skulle komma tillbaka imorgon så skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag. Ja visst, det tycker jag är en riktig kristen tanke. Medan vi väntar Herren Jesus tillbaka så planterar vi våra träd. Hur kan man göra en reflektion, en syntes mellan björken och människan? Ja, det kan man ju fundera över. Jag tycker att björken är något av ett favoritträd för mig. Har alltid varit. Jag hade mycket björkar hemma på gården. Vilket är ditt favoritträd? Har du något, Madeleine? Jag kommer hastigt på här. Vem var det som sa något? Du sa lind. Mm. Är det någon på den sidan som har ett favoritträd? Ja, ni borde ju ha boken här förstås. Detta fantastiska träd. Och sen kanske det är någon som har ett fruktträd som ni särskilt älskar. Men jag tycker att jag kan välja björken som ett av mina favoritträd. För björken, den är rak i stammen. Med lysande vit nävebeklädnad. Och det har ett fint lövverk på våren och sommaren. Och den står där lika rak när den har fällt sina löv. Men björken har ett ganska grunt rotsystem. Och den fångar därför lätt upp vattnet, ytvattnet och regnet. Det visste du naturligtvis. Jag visste det inte förrän jag började och söka över det här. Jag trodde att björken hade ett rotsystem som var väldigt djupt och gick långt ner. Men det har det inte, den har den inte. Men visst når dess rötter också ner till grundvattnet. Ni vet naturligtvis om, belätat om ni är, att en björk gör av under våren och sommartiden per dygn 400 liter. Så det är nog inte så förståndigt att plantera en björk mitt i trädgården där hemma. För den suger för mycket vatten helt enkelt ifrån annan växtlighet. Vi människor talar ofta om våra rötter. Och det är ju modernt idag att släktforska. Och nu när vi har tillgång till våra datorer så är det ju lättare att släktforska. Och det kanske någon av er som har börjat gräva i ett släkt. För att upptäcka att du är släkt med en kunglighet. Värre är ifall vi plötsligt träffar på en som har varit en straffånge för han har mördat. Det kan ju finnas sådana i min släkt, jag har ingen aning. Men visst funderar vi över våra rötter längre ner i historien än vad vi vet just nu. Bibeln lär att människan har sina rötter i Gud. Och att tro på Gud, det är för mig en trygghet. Att ha förtröstan och förtroende för Gud. Där vill jag sänka mina rötter, mitt livs rotsystem i trons mylla och i livets källa. Jag hörde Martin Lönnebo för kanske bara 14 dagar sedan i en helgonsbön. Han är ju fantastisk Martin på många sätt. Jag känner honom personligen sedan min Linköpingstid. Jag har haft ett samarbete med honom. Och det säger Martin så här. Jag skulle gärna vilja vara, om jag nu inte fick vara en människa, en vattenkälla. Och det lät så fint. Tänk att få vara en vattenkälla som Gud själv är. Gud är livets källa. Och Jesus säger, den som törstar, han kom till mig och dricka. Här finns det vatten. Vatten som släcker livets väldiga törst. Men vi kan vara vattenkällor för varandra. Du får vara vattenkällan för någon. Så om vi ser till björkens stam. Ja, den har en rak stam och det är det synliga på björken. Rotsystemet ser vi inte. Och då kan man associera till människan. Vi ser det synliga hos människan. Jag ser dig just nu och ser lite grann av din personlighet som speglas i ditt sätt att vara. Bibeln berättar om många människor med en stark karaktär och en stark personlighet som så raka i motgången när det stormar. Det finns naturligtvis också berättelser om människor som är svaga i sina karaktärer. Och det visar ju hela historien att sådana människor är vi många utav. Men jag ska lyfta fram Jobb. Han var ju framgångsrik på alla livsområden. Han var fantastisk. Han hade 7 söner och 3 döttrar. Det är ingen utav er som har en sån stor familj idag. Förmodligen inte. Och han hade stora jordar av får, oxar, kameler. Och allt var så rakt i hans liv. Och rätt. Men så kom motgångarna. Och livet är inte så enkelt att leva. För förr eller senare kommer det också motgångar. Barnen förolyckades på olika sätt. Djurbesättningarna stals eller brändes ihjäl. Men vid allt detta sa denna stora, rakryggade personlighet Jobb. Herren gav och Herren tog. Välsignat vare Herrens namn. Det är inte alltid lätt att säga det. Men sedan så drabbades Jobb själv av en hudsjukdom. Och han satt där på en lerhög och skrapade bort sin hud med lerskärvor. Men ändå kom inget syndigt ord över hans läppar. Och så kom hans vänner, och det är underbart att ha vänner. Men vi ska vara försiktiga när vi nalkas människor i svårigheter och i sjukdomar. För ibland kan ord bli så fel. Det är bättre att sitta tyst vid en sjuk väns sida än att ge sig ut för att förstå varför egentligen det här kan drabba en människa. Men Jobs vänner, de sa att det berodde på Jobb själv och hans eget fel, och hans förhållande till Gud var inte äkta och rätt. Så Gud, han blev till slut vred på vännerna som så felaktigt själavårdade Jobb. Men då Jobb i sin förtvivlan och inte fick hjälp av sina vänner, då började han någonting fantastiskt som visar på en stor personlighet. Jag tror att risken är att vi kanske i en sån situation hade vänt oss bort ifrån våra vänner och sagt: lämna mig med min sorg, med min sjukdom, med mitt lidande. Lämna mig för alltid. Och vi hade skurit banden. Vad gjorde Jobb? Jo, han började att be för sina vänner. Fantastiskt! Vilken karaktär! Att börja be för dem som var och förlängde lidandet för honom. Och då händer detta som händer när vi börjar be för andra människor som vi har jobbat med. När Jobb bad för sina vänner, då upprättade Gud Fader honom själv. Och han blev än rakare i sin personlighet. Och han växte än mer. Och vad gör Gud då? Jo, han välsignar Jobb dubbelt. Han fick dubbelt så stora jordar. Han fick 7 söner och 3 döttrar igen. Jag säger inte att det alltid blir så att när Gud välsignar oss, vi får dubbelt emot vad vi haft. Men jag säger att Gud blir aldrig någonsin skyldig. Eller tänk på Abraham. Det var omöjligt för Sara och Abraham att få barn. Men är Gud med blir det omöjliga möjligt. Jag har inte en tens på mitt datorbord. Som jag ser varje gång jag går in till datorn. Och där står det. Oftast är det omöjliga möjligt. Tänk på det. Oftast är det omöjliga möjligt. Får man sen ta Gud med i möjligheternas tid, då blir allting möjligt. Abraham trodde Gud och så föddes Isak. Inte alla av oss har starka karaktärer Vi blir krokiga som människor ibland, vi misslyckas med livet. Men vi får alltid av Gud förlåtelse och upprättelse. Och känner du att du har misslyckats med livet just nu? Hör du är inte utlämnad åt misslyckandet. Gud förlåter och upprättar och ger dig en ny möjlighet. Att odla karaktären måste gå före karriären. Tjänsten före förtjänsten. Det är svårt att tänka sig i ett allt mer individualiserat och materialistiskt samhälle. Vi har två barnbarn. Hanna heter den äldsta. Hon åkte till bibelskola i Australien för ett år sedan och gick där. Och så kom hon hem på försommaren. Och jag hade just suttit med några pastorskollegor i kyrkan när vi kom in på det här med att vi var pastorer. Och vi sa det att lönen kanske inte har varit så stor. Det skulle vi kunna haft bättre om vi hade haft ett annat arbete. Och pensionen var också därefter, tyckte vi. Ja, vi gnällde inte, men vi tyckte väl inte att det hade gett så mycket som det borde kunna gett. Och sen kom jag hem och så pratade jag i telefon med Hanna. Och så säger hon, farfar, de har bett mig på bibelskolan att jag ska åka tillbaka till Australien och hjälpa dem i 2 år. Med praktiska saker, bland annat med ekonomi och om andra saker. 2 år, jaha. Men då sa jag, då får du väl ändå lite betalt nu. Om du ska jobba på det viset. Nej, så. Jag får inget betalt, jag får betala flygbiljetten ner och måste ha pengar till att ha flygbiljett hem. För det kräver Australien. De släpper inte in några Australien utan att man har pengar till flygbiljetter om det skulle hända någonting hem. Ska du betala då, sa jag, för att du arbetar där? Du ska betala för mat och för husrum. Ja, hon nämnde en summa per månad. Det ska jag betala, sa hon. Och plötsligt kände jag hur jag svalde och svalde och svalde och tårarna kom i mina ögon och tänkte, här har jag suttit och varit lite grann negativ. Och så som ung människa färdig att ge sig ut utan att få ett öre i ersättning. Och ändå känner hon, det här är min dröm. Det är mitt livs kallelse. Jag vill gå. Hör du, sådana unga människor behöver vi idag. Och jag tänkte också då, här är vi tredje i generationen. Jag den första, Stefan vår son som är pastor den andra. Och så Hanna den tredje. Visst är det en nåd mitt i allt. En stark personlighet är alltid sig själv. Är det någonstans vi bör kunna vara oss själva, så är det i kyrkan och i den kristna församlingen. Tyvärr är vi inte alltid det. Men vi måste få känna att vi vågar vara svaga. Vi måste lära oss att kasta maskerna. Vi är inte alltid de starka karaktärerna och personligheterna. Vi är inte alltid starka i kroppen. Men vi måste inför våra medsyskon i kyrkan, i den kristna församlingen, känna, jag får vara svag, men jag blir också buren. Slutligen bilden av människan som ett träd. Och ett träd speglar ju livet, kraften, ljuset. Ett träd ger skugga, ger vila. Tänk vad ljuset en skön vårmorgon kan spegla solen eller spela låta solen spela genom ett träds lövverk. Då kan människor som har sina rötter, sitt liv i Gud, spegla godhet, värme och ljus. Jag ska berätta till slut om tre människor som jag har mött på livsfärden som har varit genomlysta utav Guds kärlek. Ja, det är egentligen bara en som har mött personligt, de andra har jag bara mött i en biografi. När jag var pastor i Partille utanför Göteborg då, så fanns det en folkskollärare där. Han var nyligen pensionerad när jag kom dit. Han var inte de stora ordens man, men han var respekterad utav alla. Han hade varit lärare inne i Göteborg under många, många år. Men så var han tillika söndagsskollärare. Han började som söndagsskollärare när han var 17 år och fortsatte till han var 85. Jag vet inte, jag har varit mycket dyr om jag berättat det här. Känner ni igen det? Nej, ja, vad skönt det. Och så hände det sig det sista året han var söndagsskollärare innan han skulle sluta. Han hade ett gäng flickor som kom ifrån helt sekulariserade hem. Och de hade gått i söndagsskola hos honom och sen fortsatte de som hjälplärare. Nu var de 14-15 år. Och den sista sommaren som Ernst var söndagsskollärare, han skulle sluta då till hösten, så hände det sig att skörden kom. En efter en av de här tiotalet flickor kom till tro på Herren Jesus Kristus. På olika sätt den där sommaren. Gud fångade in dem. Och det står den 87-åring och ser hur fantastiskt Gud belönar hans arbete. Troheten mot Gud lönar sig. De andra två människorna har bara läst i Missionsförbundets biografi och hört någon tala om det också. Och det vet jag heller inte om jag har berättat här. Jag är ute och predikar på så många olika håll. Och jag lättar ofta upp predikande teologiskt stoffet idag med att lyfta fram lite bilder, människor, episoder för att göra det lite lättare att lyssna i den informationsflod som vi lever i idag. Det var två ungdomar som bodde i Gästrikland och de drabbades av kärleken, detta fantastiska som innebär att man blir förälskad i en annan människa. Och så började de berätta för varandra om framtiden och då kom de fram båda två till att Gud kallade dem till att bli missionärer i Afrika. Okej, de var på samma spår. Och så förlovade de sig en midsommarafton nere vid hembygdens sjö. Och där hade grabben spikat ihop ett kors utav en björk. Och där satte de sig vid foten av björken. Och så lovade de varandra trohet och kärlek. Och så lovade de Gud att de skulle gå ut till Kongo som missionärer. Han blev färdig med sin missionärsutbildning på vårt teologiska seminarium. Men hon var inte färdig för hon ville bygga på sin missionärsutbildning med barnmorskutbildning. Och det skulle ta ett år. Han reste ut. Och det var naturligtvis smärtsamt för de båda att skiljas, men de hade ett hopp att de skulle se varandra i Kongo om ett år. Det gick ett halvår och så kom det hem ett telegram till den här unge mannens föräldrar ifrån missionärskamrater på missionsstationerna han var. Och det stod det. Han dog för en månad sedan i malariasjukdom. Han är begravd på den här och den kyrkogården. Och det drabbade ju föräldrarna, men det drabbade den unga trolovade kvinnan än mer. Hur skulle hon göra nu? Ja, en svagare personlighet kanske hade gjort så här. Hon hade flytt och sagt: Gud, har du tagit bort min älskade ifrån mig, så orkar jag inte gå vidare. Hon hade tappat förtroende för Guds vilja. Men det gjorde hon inte. Och det här gripande, jag har tårar i ögonen när jag berättar det här. Vad hände? Jo, på midsommaraftonen. Ett halvår efter det sen hon hade fått beskedet att hennes älskade inte fanns längre i Kongo eller i livet, gick hon ner till sjön. Hon gick till björken som en stod där. Och där böjde hon sina knän och sa: Gud, du har tagit bort eller hem min älskade, men jag lovar dig på nytt igen att jag ska fullfölja min kallelsegärning och bli missionär i Kongo. Hon avslutade sin barnmorskutbildning och reste ut och var i tjänst i många år i Herrens tjänst genom Svenska Missionsförbundet och gjorde en välsignad insats. Men det finns karaktärer som manar till efterföljd. De står där mitt i stormen, raka som björken. Tänk på det nästa gång du ser en björk. Och du kan be: Herre, låt mig stilla växa som en björk i skogen. Till välsignelse. Amen. Herre, du känner oss alla. Du vet om våra liv, Herre. Och du vet att livet inte alltid är så enkelt att leva. Men Herre, du ger oss förlåtelse när det går snett för oss. Du upprättar oss och du ger oss en ny kallelse och en ny tjänst. Gud, hjälp oss att kunna stå där så trofasta i vårt förhållande och kärlek till dig och våra medmänniskor, så att vi går vidare och att vi växer också genom svårigheterna, genom nöden och lidandet, så att vi kan bli kanske till hjälp för någon eller några genom din nåd. Amen.